Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på det 63:e avsnittet av Brittas och Parisas podcast. Denna vecka, ja, kanske mer sprängfullt än någonsin av behov av att avhandla vissa grejer som har hänt i nyhetsflödet den här veckan.
Vi älskar ju att vi får vara er, vad brukar vi säga? Frälsare i fiden, brukar vi säga. Machete i misären.
Den är bra, och särskilt denna vecka kanske.
Ja. Så allt från populärkultur till nyheter. Och denna vecka är det såklart Soran Ismails addition till offentligheten. Vi pratar om SvD-intervjun. Och så blir det en hel del om det pinsamma politiska vidriga som händer och Westworlds nya säsong på HBO.
Ja, just det. Så har jag ett nytt program som kommer. Ja, det vill jag jättegärna att ni ska titta på. Men ja, det har ju. Det är svinmycket att prata om. Let's get to it! Alltså jag har ju nyss stått med händerna upp i en får mittbena, if you will, och förlöst ett lamm. Nej, men jag kommer fortsätta tjata om det, Parisa.
Ett antal.
Nej, men jag var inte tvungen att ingripa på alla, men det var en som fastnade. Och det var det är också anledningen till att jag är lite mör idag. Jag var tvungen att gå och titta till dem, för det var ett lamm som blev bortsparkat. Så att jag, alltså jag har inte bara förlöst lamm, gått in och grävt i bäckenet på ett får liksom, efter lammkropp, och sen dragit ut det för att det satt fast för länge, utan jag har även typ mjölkat ur fårsben och liksom fått lamm att
latch on. Du kommer alltså direkt från ett fårs underliv och dess avkomma.
Ja, typ. Jag har tvättat mig.
Och det är så sjukt timing, för ni har lagt ut en trailer för ert kommande program. Så jag nu har också har en titel.
Ja!
Ja! Nu har vi gjort det. Vi är lantbruksfastighetsägare. Hej och välkommen till den första dagen i resten av vårt liv.
Ett liv vi tänkt fylla med renovering, odling, gulliga djur och en massa livsnjut också, antar jag.
Egentligen är det här en helt idiotisk idé, för vi kan typ ingenting om sånt.
Vad sjukt, det var så oväntat. Det heter alltså Hjälp, vi har köpt en bondgård.
Ja.
Så roligt.
Visst är det kul?
Ja. Ja. Det är lite så här Honey, I Shrunk the Kids stämning.
Exakt. Mandelman som är två idioter som...
Är det taglinen?
Den inofficiella taglinen.
Ja. Hur ogärna ville SVT döpa serien till
Mandelmans med två? Eller som någon annan föreslog på Instagram, sexiga Mandelmans. I'll take it.
Sexiga Mandelmans. Ja. Ett parallellt universum.
Fast jag tycker inte att Mandelmans är helt osexiga. Det osar något. Absolut. Am I right?
Det pågår så mycket Mandelmans rollspel där ute.
Jajamän.
Det tror jag absolut.
Nej, men alltså SVT var lite de var lite negativa till och med den titel vi ville ha.
För Hjälp.
Att det, ja, för att det låter så kaosigt typ, eller jag vet inte. Hela det här programmet USP skulle jag vilja säga är att lära folk att inte ha så jävla stor respekt för så här, vad man kan och inte kan göra, utan med ganska mycket förutom våtutrymmen så kan du göra ganska mycket själv, och det är liksom, du kan lära dig medan du håller på.
Och det andra syftet med programmet är att öka mängden Mandelmans rollspel där ute.
Precis, och alltså få liksom ännu knulligare stämning i renoveringskaoset.
Så får vi höra updates från lammen. Kan inte poddlyssnarna få döpa ett av lammen, eller har Essa gjort det redan?
Alltså, det får man absolut göra. Jag har bara döpt S till Justin Timberlake för att han har en väldigt tight, krullig, blond frisyr.
Nu
du vet
paketet.
Justin Timberlake. Ja, nu är det paketet. Du vet den perioden i Justins liv.
Kul.
Och nej, men Alltså det får man absolut göra. Men jag vill bara säga klart om det här gården-programmet. För att det som jag känner är mitt mission i det här är ändå diskrepansen mellan hur många kvinnor som ändå håller på med väldigt mycket renovering. Alltså håller på och så här, vi gör om vårt badrum. Eller så här, vi håller på att totalrenovera en lägenhet och så vidare. Mm. Men som ändå inte känner att de själva kan, du vet, kavla upp ärmarna och köra. Mm. Är du med vad jag menar? Att det är väldigt många som bara tror att man måste ringa någon, i många fall manlig person i sin närhet som ska hjälpa till. Och det, där tycker jag att det är svinviktigt att ju mer vi lär oss själva att hålla på, desto mer kan vi ju få det precis så som vi vill ha
det.
Men
bara i trailen så blir det lättare att se att du håller på med någon, kan jag det här ordet? Cirkelsåg. Minst sågkompatibla personen.
Du vet inte ens vad det är. Jo, vinkelslip.
Du ser. Mm. Och att du även gör sådana mer grova sysslor uppskattar jag. Att du inte fick lotten att bara plantera utan hålla på med...
Precis, vi har ju helt bytt. Kalle är ju, alltså så, om man vill vara så traditionell, att Kalle håller på väldigt mycket med plantering och liksom laga mat, grejer, alltså konserverar. Han är väldigt så här prepping-aktig. Mm. Och jag håller på med byggandet. Men det är ju väldigt intressant, och jag har ju pratat om det här med, alltså det känns ändå som att folk som följer den här podden, ni har ju ändå varit med ganska mycket i när jag har pratat om hantverkare som bara, nej du vet det där, det går inte. Och så här. Och det, att kunna, ju mer man kan själv, desto mer kan man ju liksom, ju mer växer ens fuck your finger gentemot den typen av attityder och personer. För att man får, nu om någon försöker snacka bort mig med vad man inte kan behandla ett golv med, då vet ju jag det. Mm. Men det börjar ju i att man bara vågar skita i vad de säger. Mm. Så jag hoppas med det. Men får jag säga tre snabba grejer som man kommer få se i det här programmet?
Du får säga exakt vad du vill. Det här är våran podcast.
Okej. Okay. Som jag tror, det är sant, det är det. Nej men, det är alltså först och främst, det är premiär 2 april. Så det är inte dags riktigt än. När jag målar ett rutigt hallgolv med en pizzakartong som mall. Och ja, det var en använd pizzakartong, Parisa. Det var pizza grease kvar på den.
Men var det till någon hjälp då?
Ja, den var mallen för rutorna.
Du är som MacGyver fast med osunda matvanor.
Ja, och byggmaterial.
Ja, ja, alltså du är inte agent eller någonting. Nej, men den liknelsen håller ändå.
Exakt. Och sen så kommer man också få se hur vi, och det är första avsnittet tror jag, hur vi hanterade situationen att en älg bara hade gått och dött på våran gård.
The audacity.
Alltså att en hade mage.
Men det här är ju nackdelen med att ni har ägor och
jag
mark.
Vet.
Det kan hända vad som helst
på den marken. Jag vet, och
marken.
När det ligger på våran mark så är det vårat problem.
Alltså när de jävla Södermalms kids har rave och 10 dör för att de tar dåligt E. Mm. Hur uttrycker jag mig om knark? Dåligt E, säger man så.
Till skillnad från bra E.
Jag har ingen aning. Mm. Då är det ni som måste skyffla bort kropparna.
Det är vi. Mm. Alltså förutom att, precis.
Men det är säsong 2.
Men det är inte på Södermalm. Nej, det är nu.
Du... Kidsen åker ut till skogsrave. Ja. Kids åker till skogsrave.
F02.
Var det än finns.
Nej, men och sen får man se never before seen footage av själva förlossningen. För kameran åkte upp när Björn kom ut. Absolut, för vi har ju filmat, alltså vi har filmat i 1,5 år. Så det är till och med innan jag var gravid.
Fattar du? Så du gör en Gudrun Schyman?
Ja. Om det är att göra en Gudrun så absolut. Alltså det är inte lika mycket... fitta, får jag säga det ordet?
Jag tror du skulle säga slem, men jag kan köpa.
Okej, det är inte lika mycket slem som i Gudruns film, men kameran är med inne i förlossningssalen, absolut.
Gud vad spännande.
Ja, man får ju också vara med i hela den här grejen när jag krockar med den här baggen eller han hoppar på mig och fast jag är gravid och alltså det är väldigt mycket som inte var så härligt för mig. Och just att ha en sån stor renovering samtidigt som magen bara växer och växer. Alltså det har verkligen varit en påfrestning. Och det syns inte så mycket i programmet. För att det är ändå inte så här, det är inte 100% diskbänksrealism. Utan man vill ändå hålla det som lite inspirerande. Och
varmt TV4 ljus.
Missa inte.
Britta, har du följt HBO-serien Westworld? Mm. Vad är Westworld för plats i tv-serien?
Men Westworld är ju ett ställe där, alltså jag, förlåt om jag typ ler samtidigt som jag säger det här, men det är för att jag anar lite grann vad du är på väg med det här.
Och du älskar
jag tänker
det,
att det kommer en liknelse. Men så Westworld är ett ställe där i framtiden de bättre bemedlade kan leva ut sina mörkaste fantasier, vilket typ ofta är att så här, slakta och ligga med folk ungefär om vartannat.
Mm. Och våldta.
Absolut våldta.
I designed every part of this place. It's not a theme park, but an entire world.
You and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world.
Just don't forget, they're not real.
Bra beskrivet, och hur de kommer undan med att göra det här är för att de som bor i det här så kallade nöjesfältet, ja, Westworld,
där man kan åka park
och iklä sig cowboy-eran på något sätt och få skjuta och hålla på och slakta. Det är för att människorna där är inte människor. I det här fallet så är de robotar.
Mm.
Och just för att man inte känner att de är mänskliga så känner man sig fri att göra vad man vill med dem.
Mm.
Men i säsong 2, då fick vi lära oss att det finns fler världar än cowboyvärlden som de här rika kan åka till och bara gå loss i. Det fanns Shogun World, där det var geishor och allt möjligt. Och så fanns det Medieval World. Och nya säsongen då, säsong 3, då är det en vit välbärgad man med makt som på detta utflyktiga sätt åker till Refugee World. En vit man åker och får ta del av lidandet och utforska den världen, det tillståndet de här människorna befinner sig i. De försöker ta sig till ett land som kan skona dem från krig och lidande och utsatthet. Då kan man få åka dit som välbemedlad, trygg person och inte behöva liksom själv vara rädd, själv vara orolig.
Vilken roll får den människan då? För den var med, alltså var en bland flyktingarna?
Nej, den är ju bara där och skor sig på deras lidande. Har du sett trailern?
Nej.
Och vi säger god morgon till Jim Åkesson som är med oss direkt ifrån Turkiet. Du, det är få svenska väljare i Turkiet, så vad gör du där egentligen?
Ja, mitt huvudsyfte med att vara här, det är väl att få en egen bild av vad människorna som kommer hit är på väg. Många säger att de ska till Sverige.
Har du lyckats ta dig fram till gränsen?
Ja, det har varit väldigt svårt att nå fram till själva gränsövergången. Och vi är precis på väg att göra ett sista försök på ett nytt ställe. Det är därför det är lite taskigt bakgrundsljud här och så.
Det kommer en ny säsong av HBO som vi ska prata om. Men som ni kanske förstod nu av att ha hört det här klippet. Jag pratar såklart om Jimmy Åkesson i Turkiet.
Nej, men alltså, jag var helt... Fan vad du lurade mig. Jag var helt med på... För att du har intel på, vad heter det, Westworld nya säsongen, va?
Ja, och varför jag valde att göra det så här är för att jag ville visa på hur absurt det här tilltaget är. Att det går att likna med att rika människor i en nära framtid åker till en sfär och får sko sig på och vältra sig i det här lidandet och inte känna att det är något som berör dem. För de här människorna är inte människor som de är.
Det tycker jag att våra lyssnare kan få veta. Jag har en deal med, eftersom jag har ett program på SVT, så får jag då inte uttrycka mig partipolitiskt.
Mm.
Alltså jag har väldigt svårt att hålla det här ifrån mig och inte liksom gå in med känslor.
Please do.
För att så jag och Kalle var ju på Lesbos och träffade människor som hade flytt. Och då, jag vet inte om, jag vet liksom inte om det här spelar roll för någon. Men för mig blev det en så jävla stor skillnad. För att jag menar, jag är redan från början djupt sympatisk med människor som måste lämna allt de har och fly. Och när människor sätter sina barn i de där båtarna, alltså du vet, att sätta sin... Om jag skulle sätta mig med Essa och Björn i de där fucking båtarna. Jag kan liksom inte ens tänka mig hur jävla desperat man är när man är villig att riskera barnens liv. För man tänker att det är värre där man är.
Mm.
Så jag har träffat människor som har flytt den vägen. Och det som gjorde så jävla starkt intryck på oss, det starkaste tror jag för båda oss, det är när vi träffar den här familjen som har flytt för bara 20 dagar sedan. Mm. Så för 20 dagar, 21 dagar sedan var deras liv helt normalt. Mm. Och så en dag så kommer de är på restaurang och deras granne ringer och säger ni kan inte komma tillbaka. Mm. För de har varit, alltså deras hem var förstört. Det var folk som var ute efter dem. Jag orkar inte berätta hela historien, men det blir så jävla tydligt när det är så här, fast för 3 veckor sedan var du precis som jag på jobbet. Mm. Hämtade barnen från skolan sen. Mm. Och gick hem och lagade typ köttfärssås och spaghetti. Om man inte har förståelse för den verklighet som människor, som får människor att lämna sina hem, det är inte för att det verkar nice att komma till Sverige. Det är för att du fucking inte har något val.
Jag har sett jättemånga skriva saker för att minimera att människor känner för de här människorna. Som sagt då, att distansera sig från dem gör deras mänsklighet till någonting annat än våran. Att vi människor på ett annat sätt på något sätt. Det är att tillstå att de skulle vara ekonomiska flyktingar, vilket är ett intressant begrepp.
Ja.
För det är som att det inte också är ett lidande.
Precis.
Att ditt jobb har bombats. Att ja. En hel regering har fallit. Vad tror du att det är? Se bara på Sverige nu. Ja. Det finns inte toapapper överallt på grund av corona.
Aha.
Och folk slåss med varandra. I Australien över sådana här grejer.
Mm.
Så att de inte förstår att det också är ett lidande. Utan de gör det för att minimera hur hemskt det är deras tillvaro.
Vi hade ju svält i Sverige för liksom, är det ens 100 år sedan? Mm. Men alltså att man visste typ i september att så här, vintern kommer typ inte alla överleva. Alltså hur så här, det är en verklighet för oss också.
Mm.
Och det är så jävla sjukt, alltså om de nu det är så jävla sjukt om man har med sig sin historia även om Sverige.
Inte helt opassande koppling till Max von Sydows död den här veckan och utvandrarna.
Just
där deras ju, de får barn på barn på barn och deras, tror hon är 2-3 år gammal, dör för att hennes magsäck sprängs när hon har ätit omogna korn eller vad det är, som växer i magen. Ja, tack för allt Max von Sydow. Men tillbaka till det här. Det Jimmy Åkesson gör av det här är ju en liten utflykt. Han tillstår en flyktingsafari. Håll utkik på era turistbyråer och kan göra en politisk kampanj av det här. För att han dokumenterade det här flitigt i sina kanaler och genom SD. En väldigt pigg och glad bild när han sitter i ett flygplan med sin nära vän och kollega. Tummen upp. Alltså hånleende. Flinleende.
Helt
sjukt. Ut på nya äventyr.
Grabbarna grus.
Jag tror att det här, Jimmy Åkessons utflykt och de starka reaktionerna på det, allt det berättade om Sverige just nu. Jag tror att det är denna gångs Allan Kurdi-ögonblick. Du minns Allan Kurdi.
Mm.
När det började uppdagas att striderna i Syrien kom innebära ännu en flyktingkris så skickade Ulf Kristersson, alltså Moderaternas partiledare, ut den här bilden på sig själv.
Yeah.
I full jaktmundering står han med armarna i kors och så står det stärk gränsen. Då ska han se bister och bestämd
ut. Men alltså ska han själv ut och smyga längs gränsen? Alltså det är jävligt, en komisk bild.
Det är som att han står
mig partipolitiskt.
Som att han står i Ungerns skogar,
ja,
och ska mota bort stackars människor.
Ja.
Har du sett Tobias Billström-bilden?
Nej.
När han då vill visa på att han ska vara auktoritär och stark och stå emot alla de här flyktingarna, så la han upp den här bilden. En tecknad bild.
Det är fan grovt.
Förstår alltså. Du det mötet?
Var står han på autobahn?
Ja, antagligen.
Ja. Det är sexfiligt.
Ja. Så där är stämningen nu politiskt. Jag tror att det här
tycker
som sagt
hindrar trafiken. Jag tycker att det är
olagligt. Det är olagligt. Nej, men det här, jag tror att det här kan vara ögonblicket som fick många att haja till.
Förlåt, har de här personerna alltså lagt upp sina grejer efter Jimmy Åkesson incident? Alltså
det intressanta resan? Är att Tobias och Ulf lade upp det här innan. Så vissa menar ju på att Jimmy gjorde det här för att kontra deras utspel.
Ja, okay.
Höja eller sänka nivån beroende på hur man ser på det.
Verkligen. Så det är en slags kapprustning mot invandringen på högerballocket.
Men jag var inte helt oseriös med det här med Westworld. Utan Westworld säsong 3 har premiär den 16 mars. Och den nya säsongen, säsong 3, har ju äntligen landat i världen utanför nyhetsfälten. För man har ju undrat, vilket sorts samhälle har vi då i framtiden som gör att folk kan åka och göra det här?
Ja, exakt.
Och nu, alltså så påkostat, utvecklat, uttänkt, så visar de upp hur världen ser ut utanför. Och nu är också Aaron Paul med.
Who are you, Dolores?
You and I are a lot alike. They put you in a cage, decided what your life would be. They did the same thing to me.
But you've been watching me.
Not me, but someone. Something has.
Ja, vi får se hur samhället funkar där ute och vi får se Dolores, alltså urroboten som insåg att hej, we're all robots. Hur var hon har för agenda där ute? Spoiler från säsong 2, men det borde ni ha sett. Och jag tycker att det är väldigt spännande, än vi skriver med Aaron Paul, är att han jobbar som någon slags, tänk Uber eller Bolt-chaufför, alltså gig-ekonomi, fast på ett kriminellt sätt. Det finns en kriminell gig-app.
Mm-hmm.
Det är inte, det känns så
vänta,
smart.
Så att han liksom, alltså beställningsjobb typ via en app.
För att dryga ut kassan, det är så här gamifierad gig-ekonom-torped.
Alltså surprise att han skulle spela en framtidssmutsig. Ja. En smutsig i framtiden.
Men han är också på botten av samhället. Ja, det är bara byggnad, så hit vi tvingas till det. Så jävla bra! Så tack och förlåt HBO och Westworld för den här liknelsen.
Nej, varsågod för plott till säsong 4.
Där har vi det. Där har vi det!
Om ni vågar.
Britta, kvinnodagen kom och gick. Skrattet, vad innebar den i hushållet eller för dig?
Det vet du, det var faktiskt typ ingen som uppmärksammade. Men jag känner lite så här med kvinnor. Alltså det är ju, vi pratade ju om, jag tyckte att det var supermysigt. För mig gav det faktiskt ett mervärde det här året, för att vi pratade om det så noga och vi hade de här otroligt intressanta frågorna från er lyssnare. Och ärligt talat, vi borde göra uppföljning också, för det var, vi kanske hann rassla igenom 30% om ens
horder av frågor.
Alltså det var så lite frågor vi hann med i förhållande till hur många det var. Så att jag skulle jättegärna vilja plocka upp den tråden igen, och det var vad det verkar på er ett uppskattat avsnitt. Kanske just för att vi liksom gick ifrån våran vanliga form och bara pratade om sådana här saker som vi funderar kring. Så det var, det tycker jag var kul att typ läsa era kommentarer och sånt där. Sen så gjorde jag inte så mycket mer av det. Själv då? Var du ute och härjade?
Nej, gud nej. Jag menar mer så debattmässigt. Hur samhället valde uppmärksammare. Kanske för att det var på en söndag, kanske, jag vet inte vad, så var det inte samma enorma skjuts det brukar vara, som jag är van vid. En kompis DMade mig och skrev att hon var så glad för att det var på en söndag, för då släppte hon sina manliga kollegors analyser vid lunchen kring feminismen.
Ja,
men i och med detta så la SVT upp en ny dokumentär på SVT Play. Året var 1970. 1970, om du så vill.
Som man säger.
Och klippet de la ut för det här känns väldigt signifikant för det vi ska prata om idag.
Från borgerligt håll så var kritiken att vi ville splittra familjen. På vänsterhåll fick vi kritik för att vi inte respekterade klasskampen. Vi blev väldigt mycket förolämpade, kan jag säga. Vi kallades för sexualfrustrerade, fula. Ja. Dessutom att det var så många som tyckte att det var så oförskämt utav oss att kräva detta. Det var fri abort, daghem till alla barn, rätten till ett arbete, smärtlindring vid förlossning.
Så allt det här låter ju som självklarheter.
Ingenting utav det var självklart då.
Alltså jag hajar till, för att det här påminner mig om att det, även om man delar en kamp på många andra sätt, säg att man, det här var nog en socialistisk bakgrund, att de kämpade för arbetsrätten, sjukvård, skola och sådär, så tyckte de att kvinnor kom och liksom derailade kampen. Och så kände jag också att det här säger någonting om vänsterkillar. Om inte vänsterkillar, så killar man som är för andra vettiga saker, som skola, sjukvård, hit och dit. Och som man kanske känner inte är helt på det hundra med vissa saker. Och vi såg det med Louis C.K. Att när han försvann från det offentliga samtalet, så var det en sorts förlust egentligen. För att han var ju så vettig och bra på många sätt. Och för mig var det väldigt jobbigt, det var jättetråkigt. Och det var ju efter anklagelser efter MeToo. Eller i och med MeToo. Och den svenska motsvarigheten har ju inte gått att prata om förrän den här veckan egentligen.
Nej. För varför har det inte gått att prata om?
För det inte har varit outat på samma sätt. Mm. Men var en förlust i det offentliga samtalet, PGA var så viktig för antirasismen, ni känner till järnrörsskandalen och var konstant i den offentliga debatten som komiker och debattör. Jag pratar såklart om Soran Ismail.
Jag kan bara säga kort, om det är någon som missat kan jag bara kort förklara, nu över 4 år sedan så var jag på McDonalds på Kungsgatan i Stockholm och så kom det fram 3 sverigedemokrater till mig och trodde att jag var Babben Larsson.
Jag vill prata om rasismen, om frågan.
Varför det är aktuellt nu är för att Soran ställde upp på en intervju i SvD efter anklagelserna mot honom som gjorde att han gick under jorden i över 2 år.
Mm.
Det är också samtidstypiskt att han gör det.
Ja, precis. Men varför han valde att göra den här intervjun har väl att göra med att det här, han då har kontrat med ett förtalsanmälan som nu... jag vet inte, är det as we speak som det behandlas i rätten?
As we pod så finns det en rättegång på gång. Vi har liksom lite flashar uppe och försöker se om vad som händer.
Mm.
Den här kommer på förra veckan, va? Intervjun. Och jag kommer ihåg att det var så här en våg genom sociala medier.
Mm.
Så, oj.
Men jag tänker att han gör det väl mycket för att det där är ju offentliga handlingar när det är saker som händer i inom rättsväsendet. Så han var väl kanske på sätt och vis typ tvungen, eller? Mm. Vad tror du? Vad tror du är anledningen varför han gör det här?
Men du tänker att han gjorde det för att det kommer ändå komma ut nu, eller blir legitimt
might
för...
as well äga narrativet.
Ja, att medier kommer ändå rapportera om det i rättegången, så tänker du. Ja. Nej, men det är relevant. Det är jätteintressant. För texten börjar med, i början av MeToo-rörelsen så skrev Dagens Nyheter Nyheten: svensk komiker utreds för misstänkt våldtäkt, där de rapporterade att minst 3 kvinnor polisanmält en komiker och tv-profil för sexuella trakasserier och övergrepp. Och där minst en av kvinnorna menade att det rörde sig om våldtäkt. Han menar på att alla visste om att det var han som åsyftades.
Mm.
Har du upplevt det så de här 2 åren? Att alla visste och att det var någon slags outtalad grej eller var mycket på kanske flashback och sådär, att folk visste det?
Jag rör mig inte så mycket på flashback, så jag kan inte uttala mig om det. Men att det var så här allmänt känt, nej.
Är det sant?
Det upplevde inte jag.
Men kanske i dina liksom programledare, medie...
Ja, absolut. Kretsar. Men jag menar, om man, så fort man rör sig liksom utanför det, så kände jag inte kanske nödvändigtvis att det var så, nej.
Mm.
Men det betyder ju inte, alltså, om vi säger så här, att alla vet, det kanske räcker med den klicken som visste.
För det är ju de som anlitar den också.
Precis, för det är ju det som är hans poäng i det här förtalsmålet. Att, att det är förlorad inkomst och alltså att hans liv i princip, hans professionella liv i princip var över. Eller att det var helt dött. Det står ju någon jämförelse med att han drog in 6,1 eller omsatte 6,1 miljoner ena året och sen 75 000 andra året. Mm. Jag blir till och med nyfiken på var de där 75 000 kommer ifrån. För att som jag har förstått det, att han ganska snabbt blev paria.
Nej, det var på privatplan jätte tungt och sen också bara debattörsmässigt också en skräll med tanke på allt han har stått för och propagerat för. Att det är det jag menar med den här liknelsen med killar man kan sympatisera med i andra frågor. Men om vi ska gå igenom den, lite vad han har sagt och gjort, och så kan vi jämföra med andra som har blivit anklagade, vad de har sagt, för att liksom bemöta eller försöka komma vidare.
Mm.
På raka frågan, varför säger folk det här om dig, har du gjort det här? Då svarar han ju till exempel, jag har aldrig någonsin upplevt att jag har gjort någonting mot någons vilja, och jag vet att det aldrig har varit utan någons tillåtelse. Jag har trott att jag alltid har varit schysst och respektfull. Och så säger han att det är inte helt okomplicerat med relationer och sex, säger han vid något tillfälle. Och jag kommer att tänka på Aziz Ansari.
Precis vad jag tänkte säga. För du ville dra paralleller till honom. För han tycker jag ändå gjorde kanske ett bättre jobb att faktiskt be om ursäkt.
Mm.
Aziz Ansari, då gällde det en person. Och då så han pratar ju liksom lite mer kring att om jag har gjort Alltså, jag kan inte ta ifrån den personen att den upplevde det så. Men han tar ändå, det som jag tycker ändå känns som, att det finns ett visst ansvar i det han säger. Alltså att, eller så här, inte helt och hållet avfärda personen heller, utan att så här, det är att bekräfta att den personens upplevelse är ändå legit. Även om så här, jag hade ingen aning under tiden, men så här, jag är ledsen att jag fick dig att känna så. Så förstår jag som att han, det gör inte riktigt Soran.
Vi ska inte alls bara prata om så här, hans väg tillbaka, hur ska han göra PR-mässigt. Utan jag tror att det skulle betyda någonting för dem som anklagar honom att man skulle ha uttryckt sig så. Och att det inte bara kändes som ett sätt, en audition tillbaka till offentligheten.
Men får jag säga så här, för om jag har försökt att tänka på det här utifrån hur man ska liksom kunna bemöta det, för att så här, ingen av oss vet vad som hände, så det är jävligt svårt att prata om, men det gäller ju liksom alla de här fallen egentligen. Det finns ingen konkret bevisning för det, är jävligt svårt att bevisa.
Och i också samma artikel i SvD så väljer de att lyfta upp en studie som visar på att var tionde våldtäktsanmälan i Sverige leder till åtal och inte mer än var tjugonde till fällande dom. Hur tycker du att SvD sköter sig? Ska vi prata om det? Alltså att de väljer att göra den här intervjun, hur de väljer att utföra den.
Nej, men jag tycker att det är intressant för att de har ju såklart, men alltid som journalist ska avgöra i så här, ligger det här i allmänhetens intresse först och främst. Och det är ju lite svårt att avgöra tycker jag. Därför att som vi började det här snacket så är det ju många som inom citationstecken visste. Fast jag tror att det är bara ett lager av, det kanske är våra närmsta kretsar. Men jag, inte vet jag, så här, gemene man ute på gatan visste kanske inte. Och i det fallet så är det ju frågan om han då gjorde en Prince Andrew rakt av. För vi pratade om det innan, att så här, som Prince Andrew som adresserade de här anklagelserna som hade riktats mot honom i samband med Jeffrey Epstein, alla hans shenanigans, var ju Prince Andrew namngiven i samma veva, och när han då skulle gå ut och tala ut med pressen, det var ju nästan bara, det blev ju bara värre, för att han, det var en massa som bara, jag hade ingen, hade liksom ingen åsikt om det här, men du, nu verkar du liksom jävligt skyldig.
Ja, att göra intervjun, den blev ju viral, det var hans svettningar, jättemärkliga
han hade så försvar. Jävla, ja, men det har vi ju också avhandlat i tidigare podd, men att det är lite grandet typ också. Så att på ett sätt så är det ju så här, var det så smart av Soran att göra det här överhuvudtaget. Alltså, och det säger han ju själv, att många i hans sits har valt att inte säga någonting, och det kanske hade varit bättre.
De har intervjuat Mårten Schultz, alltså professorn i civilrätt, som menar på att till skillnad från sexualbrott är bristande bevisning inte så ofta ett problem i förtalsmål. Han är jättebra på att dra kopplingen.
Och det
mellan.
Var ju jättebra att man fick att han faktiskt jämförde dem mot varandra.
Alltså för att prata om post-MeToo så var väl det här ett av de mer lyckade fallen av journalistik.
Ja,
och sen så blev jättemånga upprörda över att SvD ens valde att torgföra Soran Ismails åsikter och perspektiv. Och där kommer vi tillbaka till att den oundvikliga maktobalansen. Att han är kändis. De här kvinnorna är inte det. De har inte samma tillgång till plattformar. Och,
nej, men och de vill ju inte vara kändisar i det här sambandet heller.
Nej, alltså, han det är ju har just... Du frågade mig i början, varför gör han det här? Och det är ju den tanke som jag har gått och värpt, kan man säga. Och klart som fan att det jag nämnde förut som en audition till offentligheten. Och att han så helst skulle vilja göra sina jobb igen och prata om sina saker.
Men tycker du att han vann någonting på att göra den?
För många som inte kände till det här innan så tror jag att de många inte hade vetat om det. Om han plötsligt började köra på klubbar igen. Men då hade det kunnat bli sådana rubriker det blev när Louis C.K. började köra klubbar igen. Det blev ju massa rubriker och ljudupptagningar och allt vad det var. Men
om han hade adresserat det i sin stand-up eller liksom
kommer vi se Soran Ismail sommarprata och det närmaste? Kommer vi se honom vara julvärd? Absolut inte. Jag tror inte att Soran med den här intervjun eller med någonting han kan tänkas göra kommer få tillbaka sin roll och position i Sverige.
Du gjorde ju en serie på SVT,
ja,
som handlade om, ska vi säga, manlighet liksom övergripande.
Ja, i relation till MeToo. Post MeToo. Alltså olika kända män reflekterade kring vilka bilder av sexualitet och manlighet som de har vuxit upp med. Och vissa killar också medgav i vissa intervjuer i den här serien att så här, jag har helt klart gjort saker som jag inte är stolt över.
Ja,
som
har sårat folk. Där jag har gått över gränsen.
Ja.
Och det som jag tycker är jävligt synd med MeToo är att det har blivit en, liksom att rörelsen ligger hos anklagarna, om jag säger så. Mm. Alltså för att det som en bra grej som hände var ju faktiskt att vettiga killar kunde rannsaka sig själva och kanske också reflektera över ett beteende som man har haft liksom genom åren, och vad är okej, vad inte, har jag verkligen varit säker på att den jag har legat med verkligen har velat, eller har jag.
Ja. Alltså 99,9% har ju handlat om icke namngivna förövare.
Ja.
Som alltså att MeToo är ju en folkrörelse. Det är precis något som sker i det tysta, tror jag också mycket.
Ja, och det känns som att det är jag är nog lite förvånad över att just en av dem då huvudanklagade i denna rörelse inte har nått längre med sin egen reflektion kring det som hänt. Mm. Att det inte finns, att det inte blir ett längre citat kring hur tankarna har gått.
Han sa något svepande om att MeToo har varit jättebra. Vilket ju kanske är det närmaste intervjun i alla fall kom till någon slags förståelse för samhällsproblemet, tror jag. Men har du på nära håll alltså varit med om att folk har behövt rannsaka sig? Eller har du märkt av att någon har varit så här, fan, jag tror ändå att jag.
Nej, men alltså jag. Nej, men jag tror att det har. För det har ju liksom. Jag tror att jag är färgad av att jag såg det programmet som du gjorde. För det är ju ändå. Jag menar, jag är ju typ bekant med de flesta som var med. Och min man var också med i det där.
Och var jättebra var han också.
Ja, men precis. Och ganska bjussig, alltså på. Vad han liksom kan ha gjort och sådär. Om det ska vara värt någonting att vi pratar om det här, så kan det ju inte bara vara kvinnor som håller på och pratar om det, utan att det också sker samma hos männen. Och det var det jag tyckte du gjorde så bra med det där tv-programmet. Att faktiskt låta samtalet hända hos killarna, för att säga så här, det är inte något som kvinnor äger, utan det är, vad ska man säga, det är vi liksom skriker till och säger ifrån kring symptomen, men vad är liksom orsaken till det här och var börjar det någonstans?
Men därför jag också frågade, därför jag tog upp det här med kvinnodagen och vad hände, alltså det var ju knappt någon man i hela mitt flöde som benämnde kvinnodagen. Nej,
men det är ju så sällan, och jag tror att det är lite att de bara, ja, man får ju inte, man får ju akta sig, man vet inte vad
någon
man ska säga.
Någon likställde det med kanelbulledagen till mig, något troll. Ett jävla världsfrånvänt. Ja.
Men för jag saknar ju fortfarande liksom männen som säger ifrån, som är på våran sida, som är de som liksom kan du vet, allt ifrån säga till om de tycker att det är på en arbetsplats ett för obehagligt klimat för en kvinna som kanske, alltså vi pratade ju om det där tidigare, att du behöver ju inte säga hon kanske är obekväm, utan du kan säga ja, jag känner mig obekväm kring hur du pratar med henne, eller jag känner mig obekväm att du ska gå hem med henne för hon verkar för full, eller vet du helt säkert att din tjej vill ligga med dig när, du, när hon sover, eller alltså inte fan vet jag, vi har ingen nu, du märker att jag så här gissar vad det kan vara för konversationer som killar har, men det är, jag tycker att det är så jävla skumt att det fortfarande är liksom, ligger mest hos kvinnor, att det är vi som pratar om det, det är vi som måste föra den här fucking kampen, vi är trötta, vi har hållit på med det här liksom, så jävla länge, och jag det han hade, det som, alltså, jag försöker akta mig och säga för noga om Soran, men liksom det som killar kan göra nu är ju att fortsätta liksom rannsaka sig själva, och jag är förvånad över hur lite han verkar ha reflekterat de senaste åren, om jag säger så.
Efter förra veckans dubbel-ish-avsnitt så var det jättemånga som hörde av sig. Och det har varit så jävla spännande att få läsa era takes.
Och fortsätta diskussionen i kommentarsfältet.
Nej, men att ni nyanserar. Det har varit kvinnor som är tjocka som hör av sig och berättar vad de känner för kroppspositivismen kring utseendefokuset vi snackar om. Och som känner att det också är både och. Att det både är fokus på objektifiering, men nu får jag i alla fall leva och finnas. Jag känner mig inte avokyvärd på grund av hur samhället ser ut. Och lika så när jag varit så jävla på med det ämnet, så fan vad vi fattar att ni har grejer att säga om det här.
Ja, jag är väldigt nyfiken just på det vi diskuterar. För att vi har ju bara våran blick. Vi kan inte ha någon annan som är den som faktiskt visste om det här hela tiden. Och hur tycker ni att, alltså var det en chock att det var han, och tycker ni att det var bara, har det gynnat honom på något sätt att göra det här, eller verkar det ha backfired, och ja, vi är jättenyfikna på hur diskussionerna går hemma hos er,
och det här kan ju ske på Britta och Parisa på Instagram där vi håller till och snackar mer, jätteroligt och så vill vi att ni hör av er där och följer oss där, men också att ni lyssnar nästa vecka. Vi älskar er, ni är så jävla smarta och roliga och bra.
Adjö. Puss, puss, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.